Hej, jag heter Martin Stenberg och jobbar på Radio Fyris dagliga verksamhet. Vad heter du?
Jag heter Tina Hågevik och jag är andre vice ordförande för Djurens Rätt.
Mm. Hur mår du?
Jag mår bra, tack. Det är en fin dag i Uppsala. Friskt, krispigt. Hur mår du?
Jag mår bra. Är du beredd på att svara några frågor?
Ja, gärna. Vad kul att ni är här.
Tack. Hur bildades er organisation?
Vet du vad? Det är ganska coolt faktiskt. Vi bildades på slottet. Det kungliga slottet år 1882 faktiskt. Och vi heter idag Djurens Rätt. Och på engelska så kallas vi just därför för Project 1882. För att vårt arbete för de djur som är flest och har det sämst har pågått ända sedan dess.
Jag förstår. Det borde aldrig ha hänt så.
Nej, vad då tänker du? Att hur vi behandlar djur idag?
Hur de behandlades på den gamla tiden då det var tufft och sånt.
Absolut, nej, men jag håller med dig. Och anledningen till att vi bildades då, det var ju som ett svar på att djurförsök började integreras allt mer i forskningen. Och på den tiden så hade vi inte de här storskaliga djurfabrikerna, utan då var det egentligen bara djurförsök som var det här systematiska djurplågeriet. Men precis som då så fokuserar ju vi på de djur som är flest och har det sämst. Och idag ser vi att vid sidan av djurförsök som fortfarande pågår i stor skala, så har vi också de här stora djurfabrikerna i livsmedelsindustrin och till viss del också pälsindustrin. Så att vi har fortsatt ett fokus på de som är flest och har det sämst.
Jag tänkte mer... Ursäkta att jag tog upp det igen, men jag tänkte mer på det här med 1700 och 1800 och 1900-tal någonstans.
Ja, absolut. Och samtidigt så ser vi ju att det är från mitten av 1900-talet någon gång, om man tar lite ur historiskt perspektiv, som vi har börjat använda djur på det här extremt storskaliga, fabriksmässiga och systematiska sättet. Som ju innebär att djuren, till skillnad från då, oftast inte ens får gå ut utomhus. Och det gäller ju uteslutande för de här stora djurslagen som vi har idag. Alltså kycklingar, grisar, kalvar, tjurar. De får liksom inte gå ut. De får aldrig uppleva dagens solljus. Möjligen i den stunden då de transporteras från de här uppfödningsanläggningarna till slakteriet.
Jag tänkte nog också på de djuren som lever i vildmarken också.
Ja, just det. Precis. Ja, men jag förstår.
Vilken är den viktigaste frågan just nu?
Men det finns många viktiga, men om jag ska ta en så var vi inne lite nyss på kycklingarnas situation. Och sett till landlevande djur så är ju kycklingarna de som vi utnyttjar kvantitetsmässigt i allra störst grad. Där är det långt över 100 miljoner som föds upp och dödas bara i Sverige varje år. Och de här hålls i stora stallar med tiotusentals, ibland liksom ännu fler individer på väldigt, väldigt små ytor. Vilket också blir ett väldigt obekvämt liv, eftersom att de avlas till att liksom väga uppemot 2 kilo när de bara är en dryg månad gamla. Och om du tänker en nykläckt kyckling ska ju vara som en fjunig liten boll. Men det här gör ju att de får väldigt mycket problem med liksom frätskador, eftersom att de släpar i marken, de har svårt att bära upp sina kroppar och så vidare. Och sen efter den här dryga månaden, då slaktas de. De blir inte äldre än så.
Det var nog inte bra.
Nej, det tycker vi inte. Och det är därför som vi politiskt driver mot regeringen att vi vill att man ska anta ett förbud mot den här snabbväxande rasen som kallas för turbokycklingar. Vi jobbar också gentemot många företag och många av de stora aktörerna i livsmedelsbranschen har faktiskt antagit våran policy som heter European Chicken Commitment, där man förbinder sig till att fasa ut de här raserna också i lite större utsträckning ger djuren utevistelse. När vi pratar med enskilda konsumenter så brukar vi alltid rekommendera att vill man vara säker på att det man lägger på tallriken är helt fritt från lidande, så är vego det allra bästa.
Ja, jag förstår. Hur många medlemmar har ni?
Vi har närmare 50 000 medlemmar i Sverige. Vi är också en global organisation, så att vi når ut till väldigt många människor globalt. Och här vi står nu, du och jag, det är ju i våran Europa-turné bil. Vi har varit ute med den här lastbilen i Europa under hela sommaren och besökt stora städer i samband med efter EU-valet att plocka upp det som EU-kommissionen tidigare har lovat, att de ska gå i mål med sin översyn av djurskyddslagstiftningen.
Ja, jag hoppas att ni får åka över hela världen också, för det är ni värda.
Vad fint sagt, det hoppas jag också. Tack. Ja.
Hur finansieras verksamheten?
Det är nästan uteslutande av medlemsavgifter och privata gåvor. Så att vi kan finnas till tack vare våra medlemmar, och det är därför varje medlemskap är så himla viktigt för oss.
Är alla era medlemmar vegetarianer eller veganer?
Det där vet vi ju inte faktiskt, för det är ju absolut inget krav för att vara medlem. Så. Men vi vet ju att inom våra medlemskår så finns det ju en stark övertygelse om att vi måste ställa om till det här växtbaserade liksom livsmedelsproduktionen, som också många forskare är eniga om, eller i princip alla forskare är eniga om att vi måste, av många andra skäl som drabbar människor mer direkt, det vill säga klimat, hälsa och så vidare. Men för djuren så är det ju det enda givna alternativet. Och där ser vi ju att det är ett starkt stöd för växtbaserad kost inom våra medlemskår, men också i samhället i stort, att man har liksom gått mer mot att man är med på det.
Hur hoppas ni att folk fortsätter kampen mot utrotningshotade djur?
Vet du vad? Utrotningshotade djur, det är en jättespännande fråga som det finns mycket att säga om. Det som vi har fokus på, det är ju de djur som idag är liksom flest och lider mest. Och där vi ser att människors liksom direkta agerande mot djuren är lätt att bara byta ut till ett annat agerande. Vi föder ju väldigt aktivt upp de här djuren som finns i djurfabrikerna. Så att det är liksom vårt fokus. Så.
Vad är er största framgång?
Ja, nej, men vi har ju varit verksamma sedan 1882, så det finns ju många roliga milstolpar att lyfta. Någonting som ligger lite mer i närtid är att vi nu har fått ett löfte från den svenska regeringen om att de avsätter ett stöd för avvecklingen, en kontrollerad avveckling av den svenska pälsdjursfarmningen. Så att när vi kan bocka av det så kommer det vara en riktig festdag, kan jag säga dig. För att pälsdjursindustrin är ju ett väldigt tydligt exempel på den här respektlösheten mot djur som människor allt för ofta ägnar sig åt. Pälsdjur i Sverige är ju framförallt minkar, och de föds upp i små gallerburar där de inte alls får utlopp för sina naturliga behov, vilket de egentligen har rätt till i lagstiftning. Så.
Man får också hoppas att det blir strid och kamp mot djur som har skinn också.
Absolut. Det är en jätteviktig aspekt som du lyfter där, för det är ju många som inte tänker på det. Päls är ju opinionsmässigt sett ganska impopulärt idag. Men djuren som används till att bli skinn har ju inte så mycket bättre de heller.
Nej. Etcetera, etcetera. Ja, fjäll och ja.
Absolut, verkligen. Verkligen.
Vad hoppas ni på i framtiden?
I framtiden så hoppas vi på en värld som respekterar djur som kännande individer med rätt till sina egna liv. Och för oss så innebär det att djurfabrikerna är nedmonterade och att vi tar djurs perspektiv i beaktande när vi bygger vårt samhälle.
Ja, tack så mycket för att vi fick intervjua er.
Ja, men tack. Det var jätteroligt att ni tittade förbi vår utställning.
Ja. Tack så mycket.
Tack.